Hej och välkommen till Montessori-podden. Idag blir det historielektion. Jag har träffat Daniela Dabene som är Montessori-lärare i Rom men också ordförande för Roms Montessori-lärarförening. Daniela berättar för oss hela historien om hur det gick till när den allra första Montessori-förskolan startade i Rom 1907. Men också vad som hände sen när Montessori-skolorna stängdes och hur de återöppnades igen och hur livet ser ut för den offentliga Montessori-skolan i Rom idag. Jag som gör denna podd heter Maria Schacki och gör den för Montessori Sverige AB. När du har lyssnat på podden, ge den gärna ett betyg i din poddspelare så att fler hittar hit. God lyssning. Allora Daniela, benvenuta a questa intervista per il podcast Montessori. Daniela, välkommen till den här intervjun för Montessori-podden. Presentera dig gärna för våra lyssnare.
Allora, io sono Daniela Dabene, sono un'insegnante Montessori, sono una formatrice Montessori, quindi faccio corsi per le nuove insegnanti, nuove generazioni insegnanti. Forse la mia caratteristica è che sono stata una bambina Montessori, quindi sono entrata nella scuola Montessori.
Ja, mitt namn är Daniela Dabene, jag är Montessori-lärare och Montessori-utbildare. Jag håller kurser för nya lärare, nya generationer av lärare. Jag är själv ett Montessori-barn. Började i Montessori-skolan när jag var 3 år gammal. Och jag var också förälder i Montessori-skola. Så jag har haft alla 3 rollerna. Barn, lärare, förälder. Och idag är jag också ordförande för Associazione Romana Montessori här i Rom.
E questa è un'associazione di genitori o insegnanti o tutto?
Questa è un'associazione di insegnanti.
Ja, det är en förening för lärare, såväl yrkesamma som pensionerade lärare. Det är en plats för utbyten, samverkan och utbildning för lärare. Föreningen är dessutom ansvarig för att organisera kurserna för lärare som vill bli Montessori-pedagoger i åldersgruppen 3-6 år. Så den kursen äger rum här i Rom med oss.
Allora, parleremo un po' con di Via dei Marsi. Ci racconti la storia di Via dei Marsi?
Då ska vi prata lite om Via dei Marsi. Kan du berätta för oss om historien? Hur kom det sig att den första Montessori-förskolan startade på just Via dei Marsi?
Allora, Via dei Marsi è stata un'occasione per la Montessori, perché la Montessori in quel momento della sua vita si occupava sicuramente di fare conferenze, si occupava sicuramente di bambini.
Via dei Marsi var en möjlighet för Montessori eftersom hon vid den tiden i sitt liv var involverad i föreläsningar, hon arbetade med barn med psykiatriska störningar och hennes intresse som läkare och som psykiater var att studera barn med psykiatriska problem. Och det hade också varit både hennes professionella och akademiska intresse och arbete. Men när hon träffade dessa barn som hölls inlåsta på mentalsjukhuset i Rom tillsammans med de vuxna blev hon chockad av vad hon såg. Hon hade aldrig kunnat tänka sig att barn med inlärningssvårigheter eller utvecklingsstörning skulle leva tillsammans med psykiskt sjuka vuxna i samma vårdinrättning. Så det första hon gjorde på den psykiatriska kliniken var att ta ut barnen från mentalsjukhuset. Hon sa, låt oss ta ut dem, placera dem i ett hem, i en miljö och arbeta pedagogiskt med dessa barn snarare än psykiatriskt. Hon genomförde detta arbete under 2 års tid och där använde hon först material som delvis skapats av henne själv men också delvis inspirerats av vad hon betraktade som sin mästare Itard och hans elev Seguin. Så några av de material vi använder i Montessori-skolan idag har alltså en lång historia. Ja, som till exempel det vi kallar för Seguin-bräderna eftersom hon tog del av dem material som Itard hade skapat. Och det här var ju redan material som arbetade med den sensoriska delen av barnet. Itard hade ju fått den här insikten i sitt arbete med Viktor, där han arbetade med att öppna hans sensoriska kanaler igen. Montessori inspirerades av detta arbete. Och därför arbetar hon med de här barnen med de tidiga material som direkt handlar om att utvidga deras sensoriska perceptioner. Men det intressanta är vad som händer i slutet av den här tvåårsperioden när hon låter barnen göra provet som görs i femte klass i Italien. Vad händer då? Jo, barnen klarar detta prov. Hon blir chockad, men inser också att hennes idé om det pedagogiska arbetet är riktig. Men så säger hon också en viktig sak. Medan alla gratulerar mig till mina prestationer så ställde jag mig själv två frågor. Det ena var vad som skulle ha hänt om jag använt dessa material med normala barn utan funktionsnedsättningar. Och den andra frågan, men verkliga frågan att få svar på, var vad gör den traditionella skolan för att hålla barn på en så låg nivå att de kan nås av mina elever med funktionsnedsättningar? Så det här blev hennes nya forskningsområde. Hon ville förstå vad som skulle hända om hon använde dessa material med barn som inte hade funktionsnedsättningar. Hon hade ju inte riktigt någon skola att testa det här i eftersom hon verkade i en akademisk miljö, klinisk miljö. Så Wedermarse blev hennes chans. Äntligen liksom en riktig skola med barn där hon kunde testa sin idé. Så historien börjar där, tack vare ingenjören Talamo, som var ansvarig för att renovera de här områdena. I korthet så är området vid den här tidpunkten när Montessori anländer dit, eller rättare sagt när Talamo anländer dit, lite av ett slumkvarter som en favela. Hus utan dörrar, hus utan fönster, där de fattiga tog sin tillflykt. Så eftersom det fanns många sociala problem och även en del kriminella problem med prostitution och liknande, så gjordes det stora projekt för att renovera området, och det började då med att renovera byggnaderna. Ingenjör Talamo var engagerad i fastigheter och hade satsat stort ekonomiskt i San Lorenzo. Han insåg snart att det inte räckte att bara bygga bostäder. Om han inte också satsade på social välfärd, på att stötta familjer och deras barn i deras nya liv, så riskerade området att bli en slum med sönderfallna byggnader och gator. Därför involverade han familjerna i arbetet med att skapa en trivsam boendemiljö. De fick vara med och städa trappor och trädgårdar, och bilder från den här tiden visar hur familjerna, som en del av avtalet om att bo i de nya bostäderna, tog ansvar för skötsel och förvaltning av sina gemensamma utrymmen. Men problemet med de yngre barnen som drog runt på gatan kvarstod. Talamo såg hur de, likt gatubarn i tredje världen, saknade en trygg plats och en möjlighet till utbildning. Han insåg att det behövdes en pedagogisk verksamhet för dessa barn och kom på den revolutionerande idén att involvera Maria Montessori i skapandet av dessa barnvänliga utrymmen. Idag är ju då Casa di Bambini på Via dei Marsi mest känt, men i själva verket fanns det liknande verksamheter i många av San Lorenzos byggnader. Talamos samarbete med Montessori bidrog helt enkelt till att ge San Lorenzos barn en bättre framtid. Och återigen då, det här blev Montessoris möjlighet att äntligen ha en skola med riktiga vanliga barn.
E allora, qual è stato il ruolo di Maria Montessori nella fondazione della scuola?
Quindi, nella fondazione della scuola Maria Montessori ha questo ruolo di iniziare a sperimentare. Intanto, appunto, la cosa interessante è che lui non ha un altro spazio, quindi gli dà un appartamento, uno dei vari appartamenti, al piano terra.
Ja, det intressanta är att Talamo inte hade något annat lämpligt utrymme att erbjuda, så han tilldelade henne en lägenhet, en av flera på bottenvåningen. Och när Maria Montessori kom in i detta utrymme så insåg hon gradvis, kanske inte omedelbart utan över tid, vad hon behövde göra. Det fascinerande med tillvägagångssättet är att hon inte på ett förutbestämt sätt tänkte att från och med idag ska jag göra detta, utan snarare med en forskares inställning introducerade något nytt i miljön och observerade sedan effekterna. Och det var en process som utvecklades över tid fram till den formalisering av metoden som vi känner den idag. I hennes bok berättar hon om hur materialen hon ville experimentera med i början var låsta i ett skåp och att läraren kom sent medan barnen redan hade kommit in i rummet och öppnat upp skåpet för att börja arbeta. Och det här gav henne idén att skåpen behövde liksom inte vara stängda utan att materialen kunde vara tillgängliga för barnen utan restriktioner. Och sen började hon modifiera möblerna. Hon lät bygga små bord, små stolar och skåp för att förvara materialen. Och det här var ju förändringar som kom till henne genom observation när hon arbetade med barnen. I takt med att miljön utvecklades föddes också namnet Casa di Bambini, barnens hus. Och det skedde när en vän till henne besökte skolan och förundrades över de små möblerna och sa: "Men Maria, vad har du gjort? Du har ju skapat ett hem för barnen." Och Maria Montessori omfamnade genast detta namn och sa att ja, men det var ju precis vad de hade gjort, skapat ett hem för barnen. Och idag kan ju vi som pedagoger kanske inte riktigt förstå vidden av det här, eftersom vi är vana vid att skolan ska vara barnvänlig. Men det är viktigt att försöka sätta sig in i hur det var vid den tiden och den situationen. Och att det här var en ny dimension som verkligen nästan chockade de vuxna. När de steg in på Via dei Marsi så kände de sig helt plötsligt ur proportion. Det var liksom inte skalenligt. De var gäster i en värld som utformats och anpassats för barnens behov och perspektiv.
Sembra normale anche nelle scuole tradizionali.
È così. Però noi dobbiamo calarci in quel tempo, no? Quanto fosse scioccante per tutti i visitatori, perché questa scuola ha fatto un boom anche a livello di conoscenza, di come possiamo dire, di diffusione di questa idea, perché venivano a visitarla un po' da tutto il mondo.
Mm. Idag verkar det här normalt, även i traditionella skolor. Det är också, det är normalt, det är gängse. Ja, men vi måste verkligen försöka fördjupa oss i den tiden och förstå hur chockerande det här var för alla besökare. Och den här skolan lockade besökare från hela världen till Via dei Marsi. Och varför väckte den då sån uppmärksamhet? Det var på grund av någonting som Maria Montessori inte hade tänkt sig från början, nämligen läsning och skrivning. Hon hade aldrig ursprungligen tänkt på att introducera läsning och skrivning för de här barnen som var så pass små. Men det var mödrarna i San Lorenzo som övertalade henne. Hon sa att, ja men doktor Montessori, om du som är så bra med våra barn, varför lär du dem inte att läsa och skriva även om de är så små? Och i Italien vid sekelskiftet då så var ju analfabetismen så hög som 80%. Och att ha någon som skulle kunna lära deras barn att läsa och skriva var en enorm möjlighet för dessa underprivilegierade mödrar i San Lorenzo som ju själva var analfabeter. Montessori och hennes kollegor svarade först nej och menade att barnen var för unga. Men driven av den här forskarandan hon hade började Montessori skapa dessa speciella bokstäver i relief, liksom utklippta, som barnen helt enkelt behövde röra vid och därigenom lära sig ljuden av. Och vad upptäckte hon då? Jo, att till exempel barnen när de var ute på gården började skriva de här bokstäverna på marken, i sanden. Och med sin observationsförmåga så såg hon då snart att redan vid 4 års ålder så visade barnen ett stort intresse för bokstäver, ljud och att sätta ihop dem till ord. Och driven av den här upptäckten började hon utforska och verkligen undervisa i läsning och skrivning. Och det här blev också en vägledande princip för hennes arbete. I en värld där analfabetismen var utbredd fanns det plötsligt en plats, en skola, där barnen började läsa och skriva redan vid 4 års ålder. Och det var liksom en banbrytande insikt som kom att definiera Montessoris pedagogik och förändrade synen på barns utbildning.
Una rivoluzione, quindi lo stesso Mussolini è sconvolto da questa cosa, perché lui ce l'ha il problema dell'analfabetismo.
Certo.
E lui è particolarmente sensibile perché lui da giovane è stato un insegnante di scuola elementare.
Ja, och Mussolini själv då, han blev ganska tagen över detta fenomen eftersom han var medveten om problemet med analfabetism och dess inverkan på samhället. Det faktum att barnen i San Lorenzo började lära sig att läsa och skriva från så ung ålder väckte hans uppmärksamhet, särskilt med tanke på att han själv varit skollärare i sin ungdom. Han kunde förmodligen med sina lärarögon uppskattade omvälvande och revolutionära värdet i vad som hände. För Mussolini, som var väl medveten om betydelsen av utbildning, så måste den här först plötsliga explosionen av läs- och skrivfärdigheter bland barnen i San Lorenzo varit både överraskande och fascinerande. Och Maria Montessori beskriver detta fenomen som skrivexplosionen i sin bok. Och det är tydligt att även hon blev förvånad över hur snabbt och naturligt det skedde. Det utgjorde dock en kraftfull demonstration av Montessori-metodens effektivitet och förmåga att bana väg för förändring och utveckling i samhället.
E questo è interessante nella storia, che adesso Mussolini si prende un po' di cura di Montessori.
Certo, certo, l'appoggia.
Sì.
L'appoggia perché Mussolini è il nazionalista, no?
Ja, och det intressanta i historien nu att det är ju nu som Mussolini tar Montessori under sina vingar. Ja, men naturligtvis stödde Mussolini detta fenomen eftersom han var nationalist. Liksom Marconi gav världen radion, så kunde Montessori ge världen denna genialiskt pedagogiska metod. Han ville visa Montessori-metoden internationellt och framhäva Italiens storhet genom att vara då en plats för sådana banbrytande figurer som Marconi och Montessori. Det var en nationalistisk och propagandistisk anda han ville driva. Men det fanns ett problem. Maria Montessori var en fri kvinna med en stark vilja och oberoende tänkande. Hon hade redan mött förmynderi och patriarkala strukturer i universitetsmiljön och var inte villig att underkasta sig fascistregimens auktoritet. Dessutom hade hon ett starkt intresse för utbildning, samexistens och fred, vilket ju stod i skarp kontrast till Mussolinis militaristiska agenda under den tiden, särskilt på 1920-talet och i början på 1930-talet. Medan Mussolini förberedde sig för krig fortsatte Montessori att hålla fredskonferenser över hela Europa. Och det betraktades nästan som en provokation av Mussolini, en kvinna som inte underordnade sig honom utan fortsatte att följa sin egen väg, sin egen intelligens och sin egen vilja att förverkliga sina projekt. Efter flera månader av spänning och förföljelse av Montessori-anhängare av Mussolinis politiska polis inskränkte deras handlingsutrymme gradvis. År 1934 så fattade Mussolini det slutliga beslutet om att stänga alla Montessori-skolor i Italien.
Quanti erano all'epoca?
Abbastanza, perché soprattutto nelle grandi città, ma anche negli ambienti rurali.
Hur många fanns det vid den tidpunkten? Ganska många, framförallt i de stora städerna, men också på landsbygden. Där hade det ju skapats flera Montessori-verksamheter och förskolor runt omkring i Rom, Abruzzo och så vidare. Det var ganska utbrott. Så det här blev ju ett dråpslag för Montessori-metodens historia i Italien. Det var att släcka ljuset. Montessori lämnade Italien, först till Spanien och som vi vet till Holland, och så tog hon sig emot i Indien där hon tillbringade många år av sitt liv, och Montessori-rörelsen i Italien upphörde.
Mi sembra quando io leggo un po' della storia Montessori in Italia che la luce viene una donna che si chiama Maria Clotilde Pini, e lei che tipo la donna che fa rinascere la Montessori nell'Italia.
Praticamente che cosa succede? Le sue allieve, chiamiamole così, della prima ora, quindi quelle che le avevano seguita.
Och när jag läser lite om Montessoris historia i Italien verkar det som att ljuset kommer tillbaka från en kvinna som heter Maria Clotilde Peni och är den kvinna som tar Montessori tillbaka till Italien. Ja, vad händer egentligen? Hennes tidiga elever, som vi kan kalla dem, från början av 1900-talet stannar kvar i Italien och försöker skydda det de kan och väntar helt enkelt på Montessoris återkomst. Montessori återvände till Italien 1947, faktiskt med en viss ära, för hon blev inbjuden till parlamentet och håller ett vackert tal där. Och det verkar som att rörelsen får nytt liv. Och då finns ju de här eleverna som lär känna henne vid hennes återkomst, eftersom hon direkt börjar hålla utbildningar igen. Och en av dessa utbildningar äger rum i början på 1950-talet i Perugia. Och där deltar grundaren av vår skola, Maria Clotilde Peni, som då alltså själv utbildades av Montessori. Hon kommer att vara den som börjar med, åtminstone här i Rom, att återinföra Montessori-metoden i den offentliga skolan. För det här blir Maria Clotilde Penis stora dröm och arbete. Till skillnad från andra montessorianer som fortsatte sitt utmärkta arbete inom privata skolor, i den privata sektorn, så kämpar hon för att introducera Montessori-metoden i den offentliga skolan och lyckas ganska väl. Hon grundar två stora skolor här i Rom som på grund av sin storlek inte kan vara i samma byggnad längre, utan en av dem måste separeras. Och hon grundar också vårt skoldistrikt, vilket har funnits sedan 60-talet. Men framför allt så öppnar hon igen då Via dei Marsi efter att den stängdes 1934.
E poi quando è riaperta?
Ecco, lei negli anni 60, nel 66, gli viene in mente questa idea.
Och när öppnar den igen? Ja, det här är på 1960-talet. 66 så kom hon på idén att utforska exakt var Via dei Marsi hade legat 30 år senare. Via dei Marsi är ju en skola som alla montessorianer i hela världen känner till, för i Montessoris böcker så säger hon: jag började på Via dei Marsi 58. Och Peni säger då att ja, men jag har en dröm att se efter om det är möjligt att öppna den förskolan igen. Så hon börjar leta och forska för att försöka förstå vilken lägenhet det var. Och lyckligtvis var lägenheten redan på Talamos tid begränsad till att inte kunna bli ett privat hem, utan bygglovet gällde endast skola. Och det här räddade Via dei Marsi. Och Peni då, som vid den tidpunkten var rektor för skolan, bad att få denna lägenhet och göra en skola i den igen. Och med sina personliga medel så renoverade hon Via dei Marsi, öppnade den igen och öppnade den igen den 6 januari, samma dag som Maria Montessori en gång i tiden hade öppnat Casa dei Bambini. Pinis tanke var då att inte göra det till ett museum, ett pedagogiskt museum. Det hon sa var att om jag öppnar Via dei Marsi igen så ska jag fylla lokalen med barn. Och det var hennes dröm som hon lyckligtvis lyckades förverkliga. Här finns två fina anekdoter som jag skulle vilja berätta. Den första episoden är där i början av januari så var Penny inne i skolan med läraren och vaktmästaren, men inga barn ännu. Hon brukade berätta för oss att medan de väntade på att någon skulle intressera sig, att någon mamma skulle våga närma sig. Så en morgon när de var där och sorterade skåp och material och så vidare, så ringde det på dörren. Hon gick och öppnade och där stod en liten flicka som frågade: vad gör du här? Det här lägenheten har ju varit stängt hela tiden. Vem är du? Och Penny svarar: jo, men vi ska öppna en skola här. Och vad heter du då? Och den lilla flickan svarar: jag heter Maria. Och den här händelsen kunde ju inte Penny låta bli och se lite som ett tecken. Det första barnet som ringde på dörren på Via dei Marsi var en liten flicka som hette Maria. Det andra jag vill berätta om Via dei Marsi är att Mario Montessori, Maria Montessoris son, också var närvarande på invigningsdagen med Peni. Han skrev invigningsboken och tackade henne och drog slutsatsen att återöppnandet av denna skola var det största minnesmonumentet som kunde göras till hans mors minne. Inte en staty, inte en plakett, utan att återöppna Via dei Marsi med barnen där inne. Att fortsätta den här verksamheten som hade brutits. Och idag är Via dei Marsi en offentlig Montessori-förskola.
E con due classi, vero?
E
Perché
con
non,
due, sì.
questo, la prima classe, che si chiama classe A, ma c'è anche
Sì,
un altro.
un altro appartamento.
Sì.
Anche quello era inizialmente, anche quello è stata un'espansione della scuola.
Ja, det är med två, ja. Den första klassen så kallas klass A, men så finns det också en till lägenhet. Även den fanns med från början. Den var också en utbyggnad av den ursprungliga förskolan och PNI fick även den eftersom den också var avsedd för skolbruk. Och tanken var alltid att göra dessa lägenheter som en skola i byggnaden.
Che il luogo
Spazio.
dove c'è la mensa oggi, anche questo era
Questo non
un
sappiamo se
salotto.
era fin dalle origini così.
Sì. Da
Oggi è così.
matsalen ligger idag, det var också en klass, eller hur? Vi vet inte om det var så från början. Idag är det ju så eftersom skolan är en heldagsskola, så det fanns uppenbarligen ett behov av den här matsalen där barnen äter tillsammans.
Io ho
Mangiano insieme.
letto che c'eravamo al 1906, c'eravamo intorno a 50
Sì. Sì.
bambini. Nella classe A? Non è troppo grande.
Esatto. Ma
Come?
infatti.
Jag läste någonstans att 1907 fanns det omkring 50 barn. Det är ju inte så mycket plats där inne i klass A. Nej, verkligen inte. För visst är siffrorna imponerande. Ja, men för även nu med 20 barn är det ju lite trångt. Ja, det är trångt, eller hur? Men om du tittar på bilder från den tiden så kan du se hur mycket barnen arbetade utomhus. Och som tur är tillåter klimatet i Italien oss att göra det. Så det var definitivt en fördel. Och öppnandet av den andra lägenheten hjälpte verkligen till att dela upp barngruppen. Men det är ju sant att i de första Montessori-förskolorna fanns ett stort antal barn som vistades tillsammans. Och att de säkert också ofta använde begränsande utrymmen och även innergården. Och sen vet vi ju inte hur ofta barnen var där. Det finns ju en möjlighet att det faktiskt inte var närvarande alla 50 samtidigt.
E come funziona la scuola oggi? Come è strutturata?
Allora, la scuola oggi è strutturata, come dico io, montessorianamente perché le classi sono miste.
Hur fungerar skolan idag? Hur är den uppbyggd? Skolan idag är organiserad med blandade åldrar i klasserna, precis som det ska vara i Montessori-pedagogiken. Det betyder att barn i 3, 4 och 5 års ålder går tillsammans i samma klass. Och det är ju bra för barnens sociala utveckling att umgås med barn i olika åldrar. I traditionella skolor delas ju barn ofta in i klasser med bara barn i samma åldrar, men i Montessori-skolor som på Via dei Marsi har man alltid haft blandade åldrar i klasserna. På Via dei Marsi har man två lärare som jobbar i klassen, en på morgonen och en på eftermiddagen. Skoldagen är 8 timmar lång, från 8.30 till 16.20. Barnen äter lunch i skolan och de hjälper till att duka fram, ta mat och plocka undan efteråt. Maten lagas i skolans kök och det är liksom inte färdiglagad mat som värms upp utan den lagas där.
Noi abbiamo parlato prima delle restrizioni della scuola statale che, come qui per la primaria, è un problema, ma ci sono qualche restrizione così per la casa dei bambini? Che è
Allora,
importante?
la nostra scelta di fare Montessori nel pubblico ha vantaggi e svantaggi, nel senso.
Vi talade tidigare här idag om restriktionerna för den statliga skolan, vilket ju för grundskolan är ett problem. Men finns det några sådana begränsningar för förskolan? Att driva Montessori i offentlig regi har både för- och nackdelar. För Casa dei Bambini i förskolan är det generellt sett färre nackdelar, då den har mer frihet i sin organisation och i hur verksamheten bedrivs. I grundskolan däremot kan det finnas vissa begränsningar. Skolan kan till exempel vara skyldig att använda samma nationella prov som de andra statliga skolorna eller att använda läroböcker. Inom Montessori-pedagogiken används ju läroböcker på ett annat sätt än i traditionella skolor och de utgör inte huvudfokus i undervisningen. Istället fokuserar man på arbete med material och på fritt arbete valt av barnet. Och därför så kan det kännas besvärligt för Montessori-pedagoger, även i statliga skolor, att bedriva undervisning baserat på läroböcker och skrivböcker. Och så måste Montessori-skolor i offentlig regi följa Skolverkets alla cirkulär och direktiv och hantera den byråkrati som hör till traditionella skolor. När det gäller den pedagogiska delen har Montessori-skolor i offentlig regi en stor frihet. En viktig skillnad jämfört med traditionella skolor är dock åldersblandningen i klasserna. I enlighet med Montessori-pedagogiken är det ju önskvärt då som sagt att ha olika åldrar i samma klass. Och det är inte tillåtet i offentlig regi på grundskolenivå. Vi är skyldiga idag att följa statliga regler, vilket innebär att vi måste dela in barnen i åldersgrupper. I första klass har vi alltså alla sexåringar, i andra klass alla sjuåringar och så vidare. Men bortsett från detta är ju det viktigaste för oss att bevara möjligheten för de barn som inte har råd att betala för privat Montessori-skola. Vi vill ge dem möjlighet att arbeta montessorianskt i en offentlig skola som är gratis och öppen för alla. Det här är en stor utmaning för oss. Och vi är medvetna om att vi måste göra många kompromisser med pedagogik och byråkrati. Men vi har accepterat utmaningen och strävar efter att erbjuda bästa möjliga kvalitet.
Allora, questo due grandi scuole nel circolo. Qual è la sua storia?
Allora, diciamo che la prima scuola che da cui poi è un po' nato tutto è stata la scuola di Villa Paganini.
De här två stora grundskolorna i distriktet, vad är deras historia? Ja, den första skolan som allt började med var skolan i Villa Paganini. Det är en skola som ligger här i Rom i en park och gjord av trähus, eftersom det var en gåva till Montessori. De donerade dessa trähus och byggde den första skolan där, 50-talet ungefär. Dessa skolor var fortfarande skolor under det här paraplyet Opera Nazionale Montessori, det vill säga italienska Montessoriförbundet, och det var Pini som ledde dem, som stödde dem. Sen lite i taget, när efterfrågan växte framförallt från familjer, skapades några andra verksamheter här i grannskapet, och slutligen fick Maria Clotilde Pini denna stora byggnad som är Santa Maria Goretti här i Rom. Och det är faktiskt här de flesta klasserna finns. Det är ett distrikt som helt och hållet är Montessori-skolor, bestående av den här skolan på Via Santa Maria Goretti som är den största skolan och sen skolan i Villa Paganini, förskolan på Via dei Marsi. Så vi är totalt 900 elever, alla Montessori-elever.
E anche qui a Via Santa Maria Goretti c'è classe per casa dei bambini,
sì,
vero?
Qui abbiamo 9 sezioni di casa dei bambini e 25 classi di scuola elementare.
Allora, 9 sezioni?
Sì.
Och här på Santa Maria Goretti finns det ju några förskoleavdelningar också, eller hur? Ja, här har vi 9 förskoleavdelningar och 25 grundskoleklasser. I Villa Paganini har vi 2 förskoleavdelningar och 5 grundskoleklasser. Och på Via dei Marsi 2 förskoleavdelningar. Och för 2 år sedan startade vi ett nytt projekt för oss här i Italien. Medan i resten av Europa finns Montessori-skolor med högstadium. Så här vi hittills här i Italien inte förverkligat det än. Och det börjar nu här med årskurs 6 och 7 och 8. Denna högstadieskola startade för 3 år sedan och det är ett nationellt experiment av ministeriet. Och vi hoppas att ministeriet i slutet av det här året kommer att erkänna Montessori högstadieskolorna som officiella. Eftersom det är så att den enda alternativa metod som det italienska utbildningsministeriet accepterar i de offentliga skolorna är Montessori-metoden. Så det här är ju då trots allt i slutändan ett stort erkännande av Maria Montessoris arbete. Eftersom det är den enda alternativa pedagogiken som kan användas i den italienska offentliga skolan. Det är Montessori-pedagogiken. Och det här är vi såklart mycket stolta över. Även om erkännandet av Maria Montessoris värde har kommit sent.
Allora, Daniela, ringraziamo per questa intervista e per il suo prezioso lavoro nel campo dell'educazione. Grazie.
Grazie a voi e a presto.
Tack för att du har lyssnat. Montessori-podden produceras för Montessori förskolor och skolor i Sverige AB. Du kan läsa mer om oss på www.montessorisverige.se. När du har lyssnat, ge gärna podden ett betyg i din poddspelare. Och glöm inte att följa Montessori-podden på Facebook eller Instagram.